En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Så är det dags att sätta punkt. Damallsvenskan 2025 är över. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, och Saga Fredriksson. Vi utser årets match, årets mål, årets drag och mycket annat. Dessutom så pratar vi om chockbeskedet som kom i söndags. Det är att Magdalena Eriksson slutar i landslaget. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, det är en tisdag i mitten på november och det börjar bli mörkt ute, det börjar bli kallt. Det känns lite vemodigt på sätt och vis. Det är ju så att damallsvenskan är över för i år. Vi ska sammanfatta den idag, och med vi så menar jag ju jag och med mig på länk Saga Fredriksson. Saga, hur är läget med dig?
Alltså jag var ju väldigt harmonisk när jag satte mig här för vi skulle börja podda, men sen har jag haft teknikets haveri. Men däremot är det lite upplyftande för jag sitter på kanske jordens mest magiska plats. Och det är min mormors syrum. Och det här händer grejer och här har det skapats grejer. Så att jag känner mig ändå väldigt inspirerad. Men jag försöker liksom anamma de bra vibrationerna från allt kaos som har varit här på morgonen. Och det är alltså bara teknikstrul, så inget mer grovt än så.
Nej, men det kan vara tillräckligt stressande, för den där tekniken kan man ju inte alltid styra när man vill det. Vi har kämpat för att få till det här och vi gör väl en extra shoutout till din kära mormor som får då assistera oss med både länkar och syrum och barnpassning. Ja. Så att en extra shoutout till henne för att vi får den här podden att gå ihop. Men det är inte det vi ska snacka om idag. Vi ska snacka om damallsvenskan som varit, och även om serien nu är slut så kan jag säga att här är det full fart. Jag menar, på Sportbladets redaktion så pratas det väldigt mycket damallsvenskan just den här veckan. På söndag så är det ju dags för galan, OBOS damallsvenskans bästa, där det ska hyllas och prisas, och ja, det kommer hända grejer. 2 timmars livesändning. Det ska bli kul. Men den här veckan är det väldigt intensivt. Det är mycket som ska göras inför det. Du vet ju allt om det där. Du har ju varit med de här veckorna under tidigare år, så att du vet ju vad jag snackar om. Vad känner du när du tänker på att det är galavecka och vi ska liksom avsluta den här serien med stil på söndag?
Det känns som att, om jag tänker efter, så det känns som att det har varit världens kanske längsta säsong, men också det har gått så snabbt på samma gång. Jag tror det har lite att göra med att jag har fött ett barn däremellan, men det känns som att det är liksom 2 olika säsonger vi pratar om när vi tänker på våren och hösten. Men som du är inne på, när det är gala, jag vet liksom, jag brukar alltid skriva på min Instagram efter vi har kört den där galan att det är maskineriet som är bakom galan, det jobbet som görs från er redaktionen, från dig Anna. Det är alltså, det är jäkligt mäktigt när man summerar allting och allting är klart. Nu är du ska ju liksom genomföra galan också, så jag förstår att du är på helspänn och har väldigt mycket saker att hantera. Så därför känns det lite extra fint att vi ändå får liksom hinna och runda ihop säsongen. För den har varit väldigt minnesvärd, det är ju bara att konstatera.
Det har den verkligen. Och innan vi bara går in på den, om vi ska ta lite kort kring galan, så släpptes ju nomineringarna här i veckan. Och det är ju 3 spelare per kategori och 3 tränare då givetvis i kategorin årets tränare. Och vi kan ju avslöja det. Jag menar, vi är ju båda 2 en del av den där nomineringsjuryn, och det är ju ett helvete varje år och koka ner det där till 3 nominerade.
Det är hopplöst. Alltså, det är också så svårt att väga in alla delar. Man vill försöka tänka från det som var, och såklart hela säsongen är ju liksom den stora parametern, men sen är ju, om man tittar på backpositionen, så tänker man ju alltid att ja, men mycket offensiva backar, ska man premiera det över det defensiva, och liksom, det är verkligen så många faktorer som man väger in, och nu har vi inte varit ensamma att ta ut de här vad heter det, nomineringarna, men jag tycker ändå att när vi alla slog våra kloka huvuden ihop så var vi ganska, vi tyckte ganska samma, vilket jag tycker var ganska bekvämt och skönt, för att det värsta är ju när man liksom börjar bråka med sig själv. Men med det sagt, det är ju det är jättesvårt, och det finns så många som man skulle vilja nämna, och det är därför galan är väldigt tacksam, för man får med det mesta. Men det är klart att man sitter där och det kommer sitta folk hemma och tänka att, men gud, varför har de inte plockat ut den där eller den där? Och det finns säkert mycket sanning i det. Och ja, vi är mänskliga där. Men jag tycker ändå jag är ganska nöjd ändå med var vi landar.
Ja, jag håller med där. Och det är ju alltid så. Det stöts ju blöt i varje kategori. Jag känner varje år så här att ska vi inte bara liksom ändras att det är 4 nominerade i varje stället. Men jag inser att det kommer inte heller bli mycket lättare. Visst, man får med en till i varje kategori, men då kommer ju stället helvetet bli mellan den fjärde och den femte. Jag menar, vissa kategorier och vissa känns ju självklara. Jag menar, jag tror inte att någon höjde på ögonbrynen en sån som Felicia Skröder är nominerad till året forward till exempel. Hade vi missat den så hade vi ju fått se upp oss genast. Men så, det finns ju de som är självklara, de som inte behöver diskuteras, men det är ju många namn som nämns i de här diskussionerna, och sen kommer folk alltid tycka det är rätt och fel och hit och dit. Men efter att de här kandidaterna då har nominerats, det som nu presenteras, så är det ju en stor jury som säger sitt, och den juryn består ju av lagkaptener, tränare och journalister, kommentatorer, folk som har följt serien nära under årets gång, och det är ju över 60 personer i den juryn, så att det ska bli kul att se var det landar, vilka som tar hem priserna, det får vi veta på söndag. Vi vet ju redan nu att BK Häcken har tagit hem SM-guldet, det vet vi. Jag hade en väldigt rolig och intensiv söndag på Hisingen när ju Häcken spelade. Kanske inte den roligaste matchen jag har sett i år. Det var väldigt tydligt att det där guldet var klart. Att de dessutom är emellan Europamatcher och så vidare. Vilade ju en hel del spelare. Inställningen, den fanns väl där, men det var ju liksom ingen match. Det sprudlade och sprakade om med i det där, men det gjorde det däremot om laget sen när de fick fira, och Felicia Skröder när hon fick guldmålas. Jag har aldrig i mitt liv sett någon måla sig så fort som Felicia Skröder.
Asså. Du har ändå varit med om ett par guldmålningar. Det måste ju vara en av de roligaste sakerna du får göra i jobbet, eller?
Ja, men det är väldigt roligt. Det är ju en hel del jobb bakom det när man står där och tejpar upp all plast och så vidare för att skydda de rum vi är i, eftersom det ska sprutas champagne och så vidare. Första året jag var med på en sån, då var jag bara där och filmade lite. Det var för 5 år sedan när Jennifer Falk guldmålades. Då gjorde jag ju the rookie mistake att jag hade på mig min dunjacka. Och han som var stillbildsfotograf då sa skjut ditåt, vilket gjorde att Jennifer Falk sprutade ner hela mig och min dunjacka med bubbel. Den luktade väldigt, väldigt länge efter det. Det var inte helt lätt att få den ren igen. Så att numera har jag lärt mig att lägga undan alla saker så långt bort som möjligt. Jag misslyckades med det när Hammarby guldmålades också. Då blev det också ganska mycket dränkta kläder. Det är sånt man får ta i jobbet. Det är väldigt, väldigt roligt. Och det blir ju väldigt snygga bilder. Vi hade ett pressat tidsschema. Det kan ju också ha spelat in till att Skröder var så otroligt snabb jämfört med några av dem vi haft tidigare. Jag menar, när vi guldmålade Olivia Skog så kändes det som att vi hade hur mycket tid som helst, all tid i världen för den där guldmålningen. Så att då behöver ju inte spelarna heller skynda på direkt. Då var det ju lite av en fest inne i det omklädningsrummet där vi också guldmålade, och Emma Berglund var där och assisterade, och sen var vi ute i konfettin ute på planen, och ja, det händer alltid mycket saker runt guldmålningarna, och man kan ju se lite av det om man går in på Sportbladets sociala medier. Där finns ett inslag från guldmålningen. Nog om det, ska vi försöka sammanfatta den här säsongen på något sätt. Jag tänker att vi utgår från lite olika kategorier, och vi börjar med årets match. Vilken match tycker du har varit årets match 2025?
ja, med stor risk för att jag glömmer något riktigt toppmöte, så landade jag väl ändå i premiären, den ovanliga nykomlingen som dräpte SM-guldvinnaren till slut. Jag tror kanske inte någon, jag pratar givetvis om Malmö FF som fort i Hisingen och mötte BK Häcken, guldtippade redan då. Och jag minns att jag tänkte, ja men Malmö kan nog ge dem en match. Men inte i min vildaste fantasi trodde att de skulle gå och vinna den matchen. Jag tror att den bara har fått en bestående minne för mig. För att det är såklart att det är speciellt Malmö FFs resa. Jag har varit en del av den resan. Deras premiär i damallsvenskan, ta sig an BK Häcken. Och allt vad det innebar. Och att man då började tvivla på liksom SM-guldvinnaren. Man tänker ju någonstans där att, åh herregud, det är så här de ska starta säsongen. Och sen så växte de och liksom, vi kan ju lovorda BK Häcken i dagar för vad de har presterat den här säsongen. Vilket vi kanske kommer göra här. Men jag landar väl ändå i att den kittlade. För det gav väl lite tanken om vad som komma skall. Men också att det gör det ju ännu mycket större att Häcken någonstans går och vinner hela säsongen. Så att, eller hela ligan. Så att den landar hos mig. Hur är det för dig?
Men jag håller med om att den sticker ut. Sen så tycker jag ju att Häcken-Hammarby sticker ut också. Där det känns som att någonstans så var det lite där Häcken faktiskt vann det här guldet. Att man lyckades besegra Hammarby när det stod så mycket på spel. Jag menar, man har haft sina tidigare säsonger där man har varit nära. Där man har fallit mot Hammarby i slutskedet. Det känns som att ganska mycket släppte hos Häcken där och då. Men premiären, den sticker ju ut. För att jag menar, ser man till damallsvenskan historiskt så har du inte råd med särskilt många förluster på en säsong. Och när Häcken då inleder med förlust mot Malmö, med förlust mot Kristianstad. De var i gungning, det var rejält, jag är imponerad hur de tog sig samman. Så att den där premiären, den var ju häftig att se, speciellt sättet som Malmö FF klev in i den här serien och bad liksom inte om ursäkt för att de är här, utan snarare sa, kolla här, nästa mästarna, vi är här. Nu blev det ju räckte ut hela vägen till ett SM-guld redan i år, men Malmö FF kniper en Europaplats och det är helt sinnessjukt att man som nykomling gör. Det är inga nykomlingar tidigare som har slutat så högt i en tabell någonsin i damallsvenskans historia. Det säger en del om det Malmö FF har gjort. Så att jag skriver under på den. Sen så går vi över då från årets match. Då tittar man ju på hela serien. Vi går till årets derby och då så fastnar man ju i storstadsregionerna. För att det är ju där vi hittar derbyna i upplagan. Ja, det finns en del Skånederbyn också om man breddar Skåne till något större än Malmö. Men vi har ju faktiskt haft Malmöderbyn också i år. Så att det finns ju ett gäng matcher att välja mellan ändå när man ska utse årets derby. Vilket tycker du sticker ut?
Jag landar i AIK Hammarby på Skytteholm. När AIK lite satte pump i Hammarbys resa. Jag tycker liksom Hammarbys start på säsongen var så extrem och man tänkte ju någonstans att ja, men vi satt ju här i podden och pratade om liksom, hur ska någon kunna rå sig på Hammarby, kommer de ens tappa poäng på vägen, och sen så kommer lilla syster AIK, om jag nu får kosta på mig och kalla dem det, och snor poäng från dem på hemmaplan och gör, ja, men gör det så himla svårt i den matchen. Jag minns att Hammarby var så frustrerade och det märktes att de var inte riktigt beredda kanske på att AIK hade rustat upp den här säsongen. Det kändes någonstans att AIK, jag ska inte säga underskattade, jag underskattade ju AIK inför säsongen, det ska jag verkligen säga, men blev ju varse allt eftersom matcherna gick att det här är ett lag som vi troligtvis kommer kunna räkna med åtminstone merparten av året, inte kanske hela riktigt, de har ju tappat lite här på slutet, men jag måste ändå säga att matchen mot Hammarby så kände jag att okej, vänta, det finns någonting här som de har börjat bygga upp. Och det är alltid kul att man börjar få lite svar på lag och frågor som man haft inför en säsong och under en säsong. Så jag tycker nog att den kittlar av den anledningen. Och såklart, nu räknar jag inte in de här andra som kanske sprakar desto mer med publiktryck och så vidare. Det är ju alltid någonting som jag tycker hör till ett derby. Men just att resultatet blev vad det blev och man kände någonstans att det där var inte väntat på samma sätt. Det brukar jag tycka är rätt så roligt, att det är lite skräll som pågår.
Det är det, och jag skriver under på den och kan ju notera också om man tittar på derbystatistiken i Stockholm. För jag menar, tittar man i Malmö, på det specifika Malmö-derbyt, ja, då klev ju Malmö FF in och besegrade Rosengård 2 gånger om och visade ju även där då att tronskiftet kom snabbare än vad man hade tänkt sig. Vi får väl se om Rosengård har något sätt att svara på det här nästa säsong. För de blir ju kvar i damallsvenskan. Vi kommer komma tillbaka till dem givetvis när vi fortsätter den här listan. Men tittar man i Stockholm så har det ju faktiskt skett någonting. Nämligen att det Hammarby som vi har sett dominera de senaste åren. Jag menar, Hammarby är ett etablerat topplag. De tog sig dit väldigt snabbt. Har varit en kraft att räkna med. Har satt både Hammarby, Söder, Sverige på Europakartan. Och så vidare. Men på sätt och vis så är de inte bäst i Stockholm. För derbytabellen i Stockholm, den vinner Djurgården.
Ja, där är vi nu. Och det är ju också någonstans ett lyckligt tecken tycker jag. Att vi har ett Djurgården som har tagit enorma kliv, måste jag säga. Under Marcello. Det har inte varit i världens fart, men över några säsonger så har man sett liksom varje pusselbit sätta sig i helheten och såklart att man har fått in tyngd i laget som har varit väldigt viktigt. Men det har ju inte varit ett lag som har gått för tokoffensiv i liksom sina värvningar och så vidare, men någonstans så har de ändå lyckats väldigt bra uppenbarligen den här säsongen, och jag tror för deras del så kommer man summera det som att man faktiskt också är Stockholmslaget att nu slå, och det har inte varit så tidigare. Det har varit mer tajt mellan Hammarby och Djurgården än vad kanske då ett Hammarby, AIK, BP och så vidare, om man nu räknar in dem, men det har ju aldrig varit riktigt så övertygande förrän nu. Och det är ju, tycker jag, alltså apropå vi pratade med Jenny för någon vecka sedan om liksom framtiden i damasvenskan, så tänker man ju så mycket på kvaliteten och att det är så viktigt att kvaliteten bibehålls, och då krävs ju att fler lag utmanar om topppositioner, utmanar om, ja men just ett derby, för att annars är det inte riktigt den känslan man är ute efter. Så att jag tycker det var jätteviktigt tecken, och jag hoppas verkligen att det bara bibehålls till nästa säsong.
Ja, och jag hoppas ju att den här derbytaggningen blir större och större, att Stockholms derbyna växer på damsidan, att det blir den inramning det förtjänar. Jag tycker att det tar steg i rätt riktning. Jag är oerhört taggad på att se hur det kommer se ut 2026. Och jag räknar med att Hammarby vill svara på det här och ta tillbaka den där tronen som är derbydrottningarna i Stockholm. Vi kan väl hoppa till årets kanoner när vi ändå är inne på dem. Och den tilldelar jag Sessi Åsland, som ju då är en av de här tunga spelarna i Djurgården, som är en ledare på planen, som driver på och som lead by example. Hon kliver alltid fram, lägger aldrig fingrarna emellan, och tittar man bara på en highlight reel av målen hon har gjort i år, så räcker det för att ta titeln årets kanon.
Ja, jag skriver bara under. Det är få som har den träffen hon har på bollen. Det ska vara De Jong i stunder som har något liknande skott, men tyngsta skottet går nog ändå till, ja, nu kommer ju såklart Bajarna fråga om inte Blackstad har någon, och vem tänker jag med på? Nu tappar jag namnet bara för det, men
vill du ha Sund kanske?
Ja, men ja, men precis, det finns ju en del i Hammarby att välja på, så att, men om man bara landar i Ceci Åsland, alltså hon har ju ett skott av rang, så att jag håller med dig där, Anna. Det är årets kanon definitivt.
Mm, om vi ska ta årets mål då, då har jag skrivit upp Tabby Tindels mot Djurgården, och det är inte så att jag nödvändigtvis tycker att det var det snyggaste målet. För årets mål, det ska ju liksom alla ni som lyssnar få vara med och ta ut på galan på söndag. Den omröstningen kommer ticka igång i Sportbladets sociala kanaler här nu. Det är 12 mål som gör upp om den titeln. Tabby Tindels är inte ett av dem. Anledningen till att jag har valt det målet, det är ju för att det var guldmålet. Det var det som satte spiken i kistan. Hade man inte gjort det där målet, hade man inte vunnit borta mot Djurgården, då vet du fan om Häcken hade pallat trycket för att komma tillbaka mot ett Piteå som man ju mötte i den där sista omgången 2023 när man hade tappat guldet på en bortamatch i Stockholm mot ett toppmotstånd. Mot ett Piteå som visserligen inte har Stellan Karlsson kvar på bänken, men som besegrade BK Häcken i en cupfinal på Bravida Arena. Alltså det fanns så många ingredienser där som hade kunnat ställa till det för det laget som liksom varit så nära så många gånger. Därför så har jag Tabby Tindels mål mot Djurgården som årets mål.
Och den är ju, det är väldigt bra poäng. Jag har inte alls tänkt så djupt i mitt årets mål, utan jag bara slänger upp lite recency bias med en Stella Mikes som gör sitt första mål i damallsvenskan. Hon vinner bollen på offensiv planhalva och bara bombar upp den i främre. Alltså det, hon gör det med besked, och det är ju ett av de namnen som definitivt kommer vara trevligt att följa här framöver. En spelare som har stort förtroende från Hammarby och jag gissar kommer gå väldigt likväg som en viss Smilla Holmberg. Så jag tror att Hammarby har kanske de mest intressanta just nu unga talangerna som är så nära på att bli etablerade i damallsvenskan. De ligger där i periferin, så att för mig skulle jag nog ändå säga att det kittlar väldigt mycket, och såklart det är väldigt kopplat till att det är nutid och att jag såg det för bara några dagar sedan, men jag kände ändå någonstans att det där var det var vackert, och det var framförallt väldigt roligt för henne att göra sitt första mål på det där sättet. Så ja, där landar jag, men det är klart att det finns många om budet.
Ja, ett kul sätt att avsluta en säsong på, och det är ju häftigt att se alla de här unga talangerna som kommer in, som får göra sina första mål, och vissa såklart snyggare än andra, men det ska bli spännande att följa all den talang som finns i den här serien framöver. Årets passning då? Då tänker jag så här, att nu så ska jag rasa. Visst, det finns otroligt många läckra framspelningar. Jag menar, tittar man till exempel på Firma Skröder Anvegård i vilken ordning som helst, så kan man hitta klackar, man kan hitta liksom hur läckra framspelningar som helst. Det finns smörpassningar, det finns alltså hur mycket som helst att hämta i den här serien från i år. Och jag känner själv när jag har suttit och tittat igenom en massa mål här att men jag har noterat ganska många snygga passningar. Men tittar man på assistligan som finns på svensk fotboll, så kan man notera att av Häckens 86 mål till exempel, de har gjort flest mål av alla i serien, så har de bara 44 assist. Har alltså 42 av målen varit antingen straffar, frisparkar eller soloprestationer? Skulle inte tro det. Har av Alingsås 19 mål som de har gjort i år, har 13 av dem varit någon form av soloprestation? De står nämligen bara noterade för 6 assist.
Oh, gud.
Tittar man på hela ligan totalt så har det gjorts 606 mål den här säsongen. 303 assist finns noterade. Det känns inte som att hälften av målen i ligan har varit otroliga soloprestationer. Klart att det finns otroliga soloprestationer där spelare vinner, boll driver upp, gör målet själva. Men inte fan har hälften varit soloprestationer.
Nej, alltså det ju, känns ju definitivt som det finns en marknad att ta där när det kommer till statistiken i damallsvenskan. Jag kan ju själv reagera ibland när man ser sändningar bara, nej, det har inte varit så många skott på mål ens, eller räknas det där ens? Det, jag vet inte, det är lite iffy måste jag konstatera, men jag är inte helt säker på vem som ska ansvara för allt det där. Är det... Ja, jag låter det vara osagt för jag vet inte, men det borde ju kunna rättas till ganska enkelt kan man ju tycka. Och det borde jag för, alltså vår största liga liksom, det är klart som fan att det ska funka, eller?
Ja, och också så här, jag menar, man har introducerat ett fantasyspel där man får poäng för assist, ja, till exempel. Det är en viktig del för en viss typ av spelare såklart. Alla de som slår de här assisten som inte får dem noterade. Jag menar, att säga att man vinner assistligan och hur många poäng man har gjort på en säsong totalt, det kan vara ganska viktigt om man ska förhandla nytt kontrakt, om man ska flytta och så vidare. Sen klart man kan klippa ihop sin egen highlights reel och så vidare där de här sakerna syns, men att kunna trycka på att kolla här, jag vann assistligan. Ja, det kanske inte är riktigt så tillförlitligt. Sen säger jag inte att det inte kanske hade varit samma vinnare i assistligan. För jag menar, problemet är genomgående. Det saknas mängder med assist på alla håll och kanter. Det är liksom ingen som känns jätterimlig. Det rimligaste är väl, ja men, på Vittsjö så saknas det inom citationstecken bara då 10 assist. Mm. Visst, där kan det säkert ha varit någon straff, någon frispark och sådär. Så att den kanske är relativt rimlig, men det är den minsta felmarginalen som finns mellan deras 36 mål och 26 assist. Så att, jag skickar en passning till förbundet, EFD eller vilka det nu är som ska ansvara för den här statistiken, att det kan inte vara som så att hälften av målen inte har assist. Det är statistik som är enkel att se. Det borde vara enkelt att bokföra den också.
Ja, och jag tycker du gjorde en bra poäng där med fantasy. Man pushar ändå ganska hårt för att få upp intresset via fantasy. Om du då missar, jag vet till och med att det var någon omgång som fel spelare fick assisten. Och då blev man ju provocerad om man hade den där spelaren som gjorde assisten och så vidare. Det där rättades till i efterhand tror jag, vill jag minnas. Men jag minns också det året när Guro Reiten blev mesta assistgörare i Women's Super League och hur mycket det pratades om och liksom verkligen hur man lovordade hennes fina vänsterfot och också in mot ett VM och så vidare, alltså mästerskapen, alltså pratar man ju om de här spelarna utifrån viss, ja, men statistik för att det ändå förstärker deras spets. Och om man då inte har med sig det utan det bara är internt att ja, men jag vet att jag gjorde 10 assist, ja, men det är ingen som vet det förutom du, det lirar jäkligt illa. Så invärdar statistik och poäng spelar väldigt stor roll, så håller jag med om att det är inte upp till den standarden som det bör vara.
Nej, vi lämnar det där och hoppas på bättring. Jag vet att min kollega Kristoffer Bergström tog upp det här för något år sedan och det har ju tyvärr inte blivit bättre. Jag hade hoppats att med Fantasys intåg till exempel att man skulle se till att det där blev ordning på. Nu har man chansen att rätta till det till nästa år. Årets räddning, det har gjorts jättemånga snygga räddningar i den här serien i år. Men jag måste gå till att årets räddning i år tilldelas Hanna Andersson. Hon gör ett hattrick när Rosengård har kniven mot strupen i den sista matchen. Och Rosengård räddar sig kvar i serien. Det känns som att det var monumentalt viktigt för Rosengård att faktiskt klara sig kvar. Det hade ju varit ett brutalt fiasko om regerande mästarinnorna hade åkt ut, speciellt med tanke på hur säsongen i fjol var. Det var ju ingen som kunde se det komma. Det var ingen som tippade att de skulle försvara det där SM-guldet, men det var ju absolut ingen som inför hade dem ens på nedre halvan i en tabell, utan de flesta trodde ju att de skulle vara med där uppe strax efter topplagen. Ingen såg det här komma. Årets räddning, Hanna Andersson.
Ja, och frågan är om hon hade kunnat göra den räddningen om inte Imo fick göra målet i Piteå mot sitt gamla lag. Eller, ja, det är ju lite intressant med Imos resa. Hon har varit i båda lagen vid olika tillfällen, men kunde inte riktigt fira det där målet trots hur tungt och viktigt det var. Efter en 0-0-prestation mot Alingsås så var det väl inte jättemånga, som mig själv inkluderat, som hade höga förhoppningar på Rosengård. Och att gå upp och spela mot Piteå på bortaplan, vet vi alla vad det innebär. Det är en jättetuff match att vinna med det knappa 1-0-målet. Och hon hade lite hjälp på traven, absolut. Men jag tycker väl någonstans att den vägde väldigt tungt. Sen att Hanna Andersson går in och gör det hon gör i den situationen, det är verkligen stort. Och man ser ju bara hennes lycka. Man ser ju spelarna efteråt, Emma Jansson i tårar. Alltså det här har ju varit, jag tror ingen kan förstå hur tufft det här har varit för spelarna. Man kan ju tycka och rycka på axlarna och säga att ja, men vadå, alltså värre saker finns i livet, absolut. Men när du är så inne i den bubblan och du spelar de här matcherna varje vecka, får du skriverier om dig att du inte räcker till. Och sen så har man bara att hålla sig kvar i liksom damasvenskan att hänga upp säsongen på, och så lyckas man med det. Jag tycker det är starkt av Rosengård, och som sagt, jag trodde att de skulle behöva kvala, så att även om BP hade Hammarby sista, så trodde de faktiskt att BP skulle lösa det redan mot Växjö, men det gjorde de inte och öppnade upp för ett Rosengård som visar att de ville detta, och det fanns ändå någonting i väggarna kvar.
Ja, det var fint att se, och vi tar oss vidare direkt då till årets drag. Vi såg ju här i den sista omgången hur Haruna Tabata först gör 1-0 till AIK, minuten senare drar Paula Brodde Klingspor i håret och åker ut. Men det blir inte årets drag. Det blir inte heller McLins val att göra om Stine Sandbäck till mittback för att få in henne på ett bra sätt i Häckens startelva. Stine Sandbäck som ju efter en korsbandsskada och graviditet kom tillbaka den här säsongen och skulle in i elvan. Men ja, anfallspositionen, den hade ju en sån som Felicia Skröde tillsammans med Monica Josobau och Tabby Tindel på vassen kant mer eller mindre lagt beslag på. Så där fanns ingen plats. Gör om henne till mittback, få in hennes huvudspel och så vidare. Inte heller det är årets drag, utan Saga vi landar i Rosengård där också.
Ja, men det får man ju nästan göra. Årets drag för mig, kanske för oss båda då, måste väl ändå vara att Caroline Seger tas in i sista stund för att ingjuta motivation och lite förtroende i ett väldigt sargat Rosengård. Jag tror absolut att det finns många tvivlare där ute som tycker att ja, men vad kan hon göra på den här tiden, men man har nog inte haft med Caroline Seger att göra då, om man säger så. För att jag tror alla som har spelat med henne eller mot henne vet vad hon har för... Hon har en aura runt sig, hon har en erfarenhet, hon har givetvis en jättedjup taktisk och förståelse för fotbollen. Och jag tror att bara komma in och ge lite kärlek till spelarna var det som behövdes. Det är klart att man försökte med tränarbytet. Det är säkert att spelarna har fått jättefin stöttning från alla håll och kanter i klubben. Men ibland behöver du bara att mamma kommer hem igen. Och det känns som att mamma gjorde det när Caroline Seger kom in. Och sen vad hon konkret har gjort, som min uppfattning är då, att det egentligen bara handlar om att vägleda lite, styra upp och sätta kravställningen väldigt tydlig. Och det har ju uppenbarligen funkat, så att hur mycket man kan ge kredit eller inte, jag väljer att göra det, för jag tror på fullast allvar att spelarna kunde bara släppa axlarna och bara, okej, några matcher kvar, låt oss bara ta en i taget. Och så har du då en Seger som bara matar bra energi, och hon har varit med om det mesta, om man ska vara riktigt ärlig. Kanske inte riktigt en sån här situation, men trots det varit med de tuffaste under i sin karriär. Ja, men inte minst i OS, alltså man ska resa sig från det, och då blir det också med pondus som hon kan säga saker, spelarna lyssnar, det är inte bara en ny tränare som står och gapar och skriker eller försöker ingjuta mod, utan det här är någon som har gått igenom det mesta, som sagt. Så att det för mig blir årets drag.
Och det borde vara högsta prio i min värld för Rosengård nu att se till att behålla Caroline Seger inför nästa säsong. Du var inne på det när vi pratade om att de räddar sig kvar, det här med att saker och ting sitter i väggarna. Jag tror ju att Caroline Seger tog med en del av det tillbaka För som sagt, man tappade så otroligt mycket av kulturbärarna, av de där som har varit med och vunnit, som liksom har mentaliteten där. Caroline Seger är en av dem, och det känns som att ja, hon landade rätt där när hon kom in igen. Vi får väl se vad som händer. Som jag förstår det så var ju det här ett korttidskontrakt som hon hade nu. Det var att kliva in och lösa det. Men Rosengård borde ju se vad hon betydde. De borde se vikten av att ha kvar henne och hitta en roll till henne. Exakt hur man ska utforma den inför nästa säsong, det får Rosengård och Caroline Seger lösa bäst de vill. Men jag tror ju att det blir en viktig del för Rosengård. Kanske den allra viktigaste just nu. Också ett sätt för dem att sen kunna locka till sig spelare igen. Jag menar, kan du dra med ett sånt namn som Caroline Seger och Rosengård med den historia de har, så har man ändå någonting som ingen annan har. Årets varning. Det är ju svårt att välja faktiskt, för att det har varit fler varningar än någonsin. Den som har blivit varnad allra flest gånger, det är Olivia Holm i Piteå, 8 varningar. Nelly Persson brukar ju vara där uppe, vilket jag tycker är roligt med tanke på att hon är polis. Så är det ju roligt att hon brukar vara damallsvenskans buse om man ser till antal gula kort. Nu har hon ju haft en del skadeproblem i år, inte dragit på sig så mycket varningar. Olivia Holm har axlat den där rollen. Men upplever du det som att det har varit en mycket fulare säsong med tanke på att vi har fler varningar någonsin? Det har aldrig delat ut mer än 300 varningar.
Alltså helt ärligt, nej. Jag har inte ens tänkt en tanke. Och jag vet, jag såg, du länkade så fint en, vad ska man kalla det? En liten video till mig om där SVT har pratat om det, och de hade Pernilla Larsson som diskuterar att det de oftast ger varningar för är ju fasthållningar och draget tröja och så vidare. Och det är klart att det ska vara ett gult. Så att jag tycker inte det är konstigt så. Men för mig är det så här. Fotboll är kamp. Jag tycker inte att vi ska hämma den delen i damasvenskan. Vi ska höja ribban. Och sen så, i och med att jag inte har gått igenom varenda kort, så kan jag inte heller säga om varenda kort har varit korrekt. Jag tycker, behöver kanske inte gå in på domarspåret när man ska summera ett år, men det har inte varit deras bästa år, tycker jag. Jag tycker det har varit för många märkliga situationer som har kostat lite för mycket. Och det är klart att de utvärderar likväl som att spelarna och klubbarna gör det, så att det är en pågående utveckling. Men jag tror inte det är någon som kommer säga att det har varit en felfri säsong när det kommer till den delen. När det kommer till gula kort kan jag spontant bara känna så här, det hör till. Jag, helt ärligt, bryr mig inte särskilt mycket. Jag tycker att det ska vara tufft. Jag tycker inte att det är hela världen om du tar ett taktiskt gult kort här och var. Att det skulle vara så många, ja, då var det väl det. Men det är ingenting jag har noterat under säsongen att jag känt att gud vad galet det har varit.
Nej, samma här. Inte alls reflekterat på det, eller över det under året, förutom då i vissa matcher där det känns som att domarnivån har varit ojämn. Spelare som då inte riktigt har vetat var gränsen har legat, för att det helt enkelt har varit svårt att veta var ligger gränsen idag. Vad får jag göra, vad får jag inte göra och så vidare. Men vi ska inte fastna i det. Vi kommer ju dock komma in lite på domarspåret även på nästa, när vi hamnar på årets blåsningar. Och det går ju inte att inte ta upp matcherna mellan Rosengård och Kristianstad den här säsongen. Det känns som det var ett liv sen den första situationen, denna Anni Hartikainen tar upp bollen med händerna och det ändå inte blir straff. Där får man ju säga att Kristianstad blev blåsta på en straff.
Nej. Ett rån, som jag sa då. Det är ett rån då, det är ett rån nu. Det är just sådana där situationer som kan provocera mig kanske mer än då det gula kortregnet, men just sådana där situationer, det är inte bra nog, och det tycker inte domarna heller, så att jag behöver inte spä på det, men det är, jag vet inte fan om man ska, hur missar man den, alltså helt ärligt, det kan bli brus upp och jag tänker på det, men det var en blåsning.
Det var det, och där har man ju gått ut från domarhåll också efter och erkänt att det blev fel. Jag tycker ju att, för det kan jag ju tycka är ett litet problem också, att det oftast är som så att domarna inte pratar om det, att de inte förklarar hur de såg på det, vad det gick som, vad det var som gick fel. För att det är klart att saker kommer alltid gå fel. Jag menar, det är ju inte så att en spelare springer runt på planen och är felfri i 90 minuter. De slår bort passningar, står för blunders hit och dit. Men där kan man ju ofta då ställa en fråga efter och de får berätta vad som hände. De får förklara situationen. De får säga att det blev fel, att de är ledsna för att de gjorde det där misstaget och så vidare. Sen visst, spelare kanske också hade uppskattat att slippa prata om det där ibland. Men jag tror ju att allting blir bättre om man pratar om det. Och bristen på kommunikation som finns där ibland, den tycker jag är tråkig. Jag tycker att det hade varit intressant att höra betydligt fler domare förklara hur de tänkte, varför de gjorde som de gjorde, vad det var som gjorde att det blev fel. Jag menar, den mänskliga faktorn finns där. Det kommer alltid bli fel. Man får mer förståelse för varandra om man kan prata om det. Det är ju någonting som jag vet har efterlysts från spelarhåll också på planen i situationer, att man gärna vill kunna ha igång en dialog kring det som händer. Men det var ju inte bara den matchen, den som spelades Malmö IP. Det hände ju märkliga saker även i Kristianstad när man spelade där. Ett mål som, ja, jag har svårt att se hur den bollen var inne.
Mm. Det är ju det. Alltså någonstans där landar man ju ändå i, du säger den mänskliga faktorn, absolut, så är det ju. Det är ju bara krassa sanningen att har man inte mer täckning på som typ VAR eller så vidare, så kommer vi alltid hamna där. Men den lägsta nivån måste höjas, så jag tycker inte egentligen man behöver orda mer om det, för att det är bara krassa sanningen. Och jag håller med dig där, när jag tycker kanske framför allt att det viktigaste är kommunikation. Och jag gillar det som händer i Premier League till exempel, att man till och med får, om man säger att domarna har ändrat domslut och går ut på VAR och kollar, så förklarar de anledningen, och jag tycker om det. Jag vet att vissa tycker att det tillför ingenting, men jag gillar ändå att man, alltså om du är domare, att du kan stå för det, och sen kan det ändå ha blivit fel, men jag kan acceptera att det har blivit fel för att du konstaterar att ja, men jag såg situationen på det här viset. Men de här situationerna, jag vet inte, det där irriterar mig när det blir så här extrema situationer, och då är det ju troligtvis att domarna fallerat i sitt sin syn eller hur de har uppfattat situationen. Men där finns det ju två andra som ska stötta upp linjedomarna, och då har ju teamet inte funkat. Så att jag vet ju om att de utvärderar hela tiden och försöker göra sitt bästa, så att man behöver inte. Och det är väl därför folk är så rädda för att prata med domarna också, de är rädda för att prata med folket, för att de vet att de alltid är i blåsväder oavsett och kan typ bara förlora. Så man har respekt för det, men jag tror ändå det finns sätt att gå runt det där och ändå ge dem det utrymmet att förklara sig. Och jag tycker också, jag gillar det som, det finns ett Twitterkonto också Premier League-relaterat, men där kan man se liksom en större förklaring när ett större domslut har tagits, att domaren baserar på den här regeln, la 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 la. Och då tycker jag själv att det är mycket skönare att gå in och kolla, bara, aha, okej, jag förstår, jag håller inte med om tolkningen kanske den gången. För ibland så är det ju så att domarna tolkar regler för att det är en del av det. Och det har jag inga problem med, men då är det ju bara så här, okej, vi såg situationen olika, det kan vi acceptera. Så ja, jag är med dig där, bara bättre kommunikation tror jag hade löst väldigt många situationer.
Det tror jag med, och jag är ju också, för som du var inne på, det blir en utsatt position, man hamnar ofta i blåsväder. Jag är ju imponerad av alla de som pallar med att stå i den där blåsten, men man måste ju också då kunna förklara sig och på så sätt också bli bra förebilder för andra, så att andra ser, fan vad coolt det är att vara domare, haka på och se det som en väg att gå, för att vi behöver ju fler bra domare, det råder inget tvivel om. Årets tavla, det är ju såklart inte så kul att vinna den kategorin, att få den titeln. Det har varit några stycken den här säsongen, men den första jag tänker på när jag tänker på årets tavla den här säsongen, och den kanske sitter lite längre fram på min näthinna eftersom jag såg den live på Kristinebergs IP, när Eartha Cummings får ett hjärnsläpp mot Djurgården och bollen bara rullar in. Alltså det var så svårt att förstå vad som hände. Sen älskar jag ju också där då att hon går ut och äger den situationen sen och säger bara att ja, jag fuckade upp. Det var, alltså hon tar ju på sig allting, vilket jag menar, hon kan ju inte göra annat än att ta på sig det i det läget, såklart. Men att hon faktiskt går ut, säger det, säger att hon fick ett hjärnsläpp. Det var ju förra säsongens bästa målvakt i ligan och jag tycker uppfriskande när man dessutom då bara kliver ut och äger det, för det var en otrolig tavla.
Jag såg inte den live, men jag minns den ändå. Det är kanske en av de största, eller det är den största tycker jag. Också i ett skede när Rosengård kanske inte riktigt hade tappat det momentum som man såg senare. Så att det var väldigt skört läge för Rosengård, och hade de gått därifrån med annat resultat så tror jag att storyn kanske hade varit lite annorlunda. Det är bara spekulation, men jag tror den vägde väldigt tungt. Men det ger mig ju en liten throwback också till Mimmi Wahlströms alla pausintervjuer, efterintervjuer. Man skulle nästan göra en highlight reel bara på hennes svar och comebacks, för där gav hon ju en liten passning till Cummings angående då föregående år, när hon hade varit lite väl kaxig och bröstat en boll av en Djurgårdenspelare som sköt mot mål. Och ja, om vi säger så, det var lite vända på pannkakan den här säsongen, och man kan ju inte annat än älska det jidder som ändå kommer från det här på ett väldigt respektfullt sätt, tycker jag ändå att spelarna har hållit det. Men jag gillar när spelare vågar skicka passningar till varandra. Det gör det ju mer underhållande för oss andra, åtminstone.
Ja, det gör det. Och man älskar ju det där när det munhuggs lite. Givetvis på en rimlig nivå. Det är ju bara kul. Och jag menar, det skapar lite tändvätska runt matcherna. Det skapar rubriker. Det gör att det blir en hype. Och serien behöver det. Så att, absolut. Jag hade faktiskt helt förträngt. Det är också jättebra eftersom det var jag som gjorde intervjun med Mimmi Wahlström. Jag hade glömt den detaljen, men det var otroligt roligt, och det är alltid uppfriskande att prata med en sån som Mimmi Wahlström, för hon har alltid svar på tal och hon säger vad hon tycker och tänker. Den typen av spelare älskar man. Man vill höra vad de tycker och tänker. Om vi går över på årets värvning då, så har jag skrivit upp här en spelare som ju har vunnit SM-guld, som hade en tung tid i Häcken, som sen flyttade utomlands och landade vid Comosjön. Det känns som lyxliv att glida runt i Como. Så är det ju kanske inte riktigt. Den italienska fotbollen har ju precis blivit professionell och har ju en bit kvar på sina håll. Men IFK Norrköping plockade då hem till Sverige igen Julia Karlenäs i somras, och ja, hon vet ju knappt hur det känns att förlora i damallsvenskan sen hon kom tillbaka.
Nej, och jag skriver under på den värvningen. För med tanke på hur tongångarna var när Fanny Andersson gick sönder, det var alltså verkligen ridån ner för Norrköping som man hade förhoppningar på inför säsongen. Väldigt taskig vårsäsong, vänder på det, och mycket tack vare Julia Karlnäs, för du får också upp andra spelare i bättre positioner, vilket gjorde att det fick mycket bättre balans. Jag tror också såklart i takt med att de landade med Stellan och förstod vad han ville ha ut av laget. Allting hör ju ihop. Men Julia Karlnäs är ju en del i det pusslet som definitivt har varit helt avgörande för Norrköpings fortsatta säsong. Så att den var inte så svår. Den kändes ganska spikrak in i årets värvning.
Ja, det gör den just av den anledningen, med tanke på den situation man hamnade i när Fanny Andersson gick sönder och hur mycket man behövde den där tyngden på mittfältet som Julia Karlnäs har bidragit med. Årets flipp, ja men där kastar vi väl upp Malmö FF. Jag tycker ju att, jag menar, du har varit med på en del av den här resan. Det är häftigt att se när man lägger upp bilden efter hur snabbt det har gått från det att man startade till det att man är i Europa. Eller ja, man är ju inte i Europa än. Man får kvala nästa säsong, men man tog en av de där Europaplatserna redan första säsongen. Det är, ja, jag var inne på det innan, det är sensationellt bra av Malmö FF som nykomlingar att kliva upp på det sättet som de gör.
Ja, och jag tycker att det är ju såklart totalen, liksom, om man tittar på hur de har strukturerna runt laget, att det tror jag har varit jättebärande för att lyfta varje spelare någon millimeter kanske över sin höjd. Man har verkligen fått ut det mesta. Jag tycker att de har satt ihop ett väldigt bra lag som har klarat den här nivån över tid. Det som kommer är ju såklart att öka en bredd, öka en spetsen. Det är ju ett lag som vi alla förväntar oss kommer vinna nästa säsong, om man ska vara riktigt krass med tidigt tips. Bara det att de kommer ut med att Vesna Milivojevic går, har signats, hade utgående kontrakt i Norrköping, och vi vet att Norrköping står inför väldigt ekonomiska utmaningar både här och damsida. Att det lite blir liksom ett facit redan här, att okej, Malmö kommer kunna kliva in och plocka godbitarna i damallsvenskan, och Vesna är ju definitivt en sån spelare som man höjer ögonbrynen för att hon är väldigt fysisk, men har mycket finess, har fin blick för spelet, och att hon passar bra in i Malmö FF, det är en givenhet skulle jag säga. Så att, ja, nu hoppar jag till framtid, men det är väl någonstans där Malmö FF är när de pratar om nästa mästarna, och de gick in med den attityden i säsongen, och jag tycker egentligen aldrig att de gick ifrån det där, utan det var inte så att de gick och ursäktade sig, det var inte så att de gav sig själv ursäkter, utan höll sig själv till en standard som de förväntar av sig, och jag tycker klubben har tagit ja, men ganska förutsägbara beslut därefter hela tiden. Så att, nej, jag måste säga väldigt imponerad, och som du börjar avsnittet med, herregud, det är ingen som har gjort det förr, att komma som nykomling. Och det är klart att det blir ännu mer spännande när till exempel Göteborg eller Elfsborg, de här lagen, kliver upp i sammanhanget. Kommer de kunna göra något liknande? Troligtvis inte, för då har maktbalansen börjat så här pytsas ut. Men oaktat det så är man ju spänd på den dubbelklubbs-eran som vi någonstans är på väg in i.
Det är man, och vi får väl se var den bär oss, men... Jag vill också slänga in två hedersomnämnande här för Malmö FF. De är man imponerad av. Man är nyfiken på hur långt det kan räcka. Jag menar, de har ju också plockat in en sån som Zecira Musovic, som just nu är mammaledig. Hon håller ju på och tränar med laget, men på väg tillbaka från sin graviditet. Det är en landslagsmålvakt. Det ska bli mycket intressant att se hur de kommer stärka det här laget mer i vinter, för jag tror ju inte att Vesna är den enda de kommer att plocka in, och då handlar det ju också om hur man förhåller sig till det lag som gjorde det så bra i år, hur man behåller harmonin, hur man bygger på ett bra sätt och så vidare, så att det blir spännande att följa. Men till mina två hedersomnämnande då, Djurgården som vi har varit inne på, tycker att de förtjänar ett hedersomnämnande som årets flipp. Jag trodde inte de skulle hålla i och utmana där uppe efter sommaren, när nyheten kom att Pauline Rubin är gravid och man inte hittade någon riktig ersättare till henne. Man letade och letade, hittade ingen som självklart kunde ersätta henne. Man tappade dessutom Ebba Hed som var startande vänsterback. Man tappade en Tove Almqvist som var the super sub den här säsongen och som hade börjat ta sig in i en startelva och så vidare. Jag menar, man tappade tre spelare där, och då kändes det som att okej, ja. Nu får de tänka på nästa säsong igen. Men de gav ju inte upp. De fortsatte in i det sista, och de gav ju Häcken en rejäl match i den där matchen som blev en guldmatch för Häcken till slut. Men jag menar, Djurgården har gjort det bra den här säsongen. Det andra hedersomnämnandet, det får Vittsjö. För tittar man tillbaka på vad folk tippade inför den här säsongen, inklusive mig, så var Vittsjö ett bottenlag i allas tips. Många tippade att de skulle åka ut. Jag kommer inte ihåg om jag hade dem riktigt så långt ner, men jag hade absolut dem inblandade i en bottenstrid. Och hade svårt att se hur de skulle klara av det här efter det man såg i fjol. Men Vittsjö överträffar ju också då allas förväntningar den här säsongen. Och slutar på övre halvan precis slutar på en sjunde plats till slut. Och det är alltså ett lag som folk räknade ut inför säsongen som tar de här poängen som slutar på övre halvan och som sen 2011 tog de steget upp från elitettan. Sen dess har den här lilla byn klarat sig kvar och i år gör man det på ett övertygande sätt. Så att jag tycker att Vittsjö förtjänar ett hedersomnämnande.
Skriver under på båda.
Skönt. Det hade varit så jobbigt om vi skulle börja bråka nu när vi är inne på slutet av säsongen, på slutet av programmet. Det hade jag inte orkat med. Så att det är skönt att du skriver under. Årets flopp då. Vi har pratat en hel del om Rosengård som ju är den stora floppen. Det får man ändå säga med tanke på att de var regerande mästarinnor, kliver in i det här och in i det sista så riskerade de sin allsvenska existens, klarar kontraktet i sista matchen. Det var ingen som hade kunnat se på förhand, men vi har avhandlat dem så pass mycket. De är med i kategorin årets flipp, men de får ju tyvärr sällskap av ett annat klassiskt lag. Tittar man, alltså spolar man tillbaka de senaste 10 åren så är det så. Kopparberg, Göteborg har vunnit guld. Piteå har vunnit guld. Hammarby har vunnit guld. Nu har Häcken också vunnit guld. Annars så är det Rosengård och Linköping som har vunnit gulden. I år parkerade de i botten. Linköping var ju bottenlag från dag ett. Lyckades faktiskt sen kravla sig lite uppåt. Få upp ett litet hopp om att man kanske skulle kunna knipa den där kvalplatsen. Men det gick inte efter över 2 decennier i högsta serien med SM-guld på kontot. En klubb som har fostrat så många framgångsrika svenska spelare är inte längre ett damallsvenskt lag. Det är klart att Linköping är en flopp 2025.
Så är det. Vi har ju pratat mycket om det i podden, men jag tycker det är så många delar i Linköping som känns som att det har fallerat successivt och man kanske flög för högt under perioder, felbudgeterat, är ju konstaterat. Det känns som att de har inte fått riktigt träff på sin tränarrekrytering, de har inte fått träff på sin spelarrekrytering. Man har haft problem i styrelserummet, folk som inte, ingen vill ta ordförandeposten. Alltså alla de här sakerna är ju recept för att liksom någonstans en dalande klubb, säger jag. En klubb som ändå på något sätt vill försöka rusta upp med en pojkakademi och vill någonstans hitta fötterna genom det. Jag är jätteledsen att se Linköping ut. Det ska bli intressant om de kan. Det är synd att jämföra med Eskilstuna för det är inte jämförbart med tanke på det du har precis målat upp för oss och den resan som Linköping har haft. När jag spelade damallsvenskan så var Linköping en maktfaktor. Vi har haft spelare som Rolf Aslani har representerat den här. Glas har väl också varit där. Alltså det är en klubb som
Caroline Seger, Stina Blackstenius, Lina Hurtig, Pernilla Harder. Jag menar listan kan göras hur lång som helst.
Ja, men du har. Och det är väl någonstans min rädsla också med Rosengård i en förlängning. Linköping har tagit lite längre tid. Eller om vi säger så här, det gick väldigt snabbt tills det gick dåligt och föll ganska platt. Och det är nu bara Linköping som själva kan svara på var den här riktiga proppen faktiskt sitter. Vi andra kan bara spekulera utifrån och det är supertråkigt att se dem falla ut. Jag hoppas, om jag ska ta tillbaka till Eskilstuna, att de kan hitta fötterna igen i elitettan och på något sätt hitta rätt strukturer för att vara en välmående klubb och förening igen. Det är genuint så jag känner. Och när man då tänker på Rosengård, att de ser lite som ett varningens tecken hur snabbt det kan gå. Jag tror att bara den här säsongen har gett dem den flaggan och om inte de tar det på allvar nu, då vet jag inte vilken flagga de behöver ha i sitt ansikte för att förstå vad de står inför. De kommer inte kunna tampas med Malmö FF. Kan de existera samtidigt? Ja, det tror jag absolut. I en helt annan skrud, i en helt annan kostym. De kan inte flyga lika högt som de har gjort tidigare. Och det är bara den krassa sanningen. Så att absolut årets flopp på båda lagen. Rosengård klarar sig kvar med nöd och näppe och bör nog ganska omgående fundera på hur tar man sig an 2026 för att det här inte ska vara en faktor nästa år.
Mm, och med det så har vi gått igenom det här året i våra små rubriker. Vi kan ju konstatera då också att Alingsås sejour blev ettårig. De åker ur. Eskilstuna som du nämnde tar steget upp. Vi har också ett Uppsala som även de tillbaka i damallsvenskan. Sen får vi se då om det blir att KIF Örebro också kommer tillbaka eller om BP behåller sin plats. BP är ju ett lag som har rutin från kvalet. KIF Örebro stod ju för en riktig sväng i match om man ser det målmässigt i den sista omgången. 5-4 slutade det väl i den där allra sista omgången för deras del. Så att det kan bli ett underhållande kval. Det är det vi har kvar av den här säsongen nu. Och då galan på söndag. Jag påminner om den igen. 19.00 söndag den 23 november. Då ska vi hylla och prisa damallsvenskans bästa. Men du, innan jag släpper iväg det, jag menar, nu har det varit fullt fokus i damallsvenskan hela det här programmet med tanke på att serien nu är över. Men vi ska ju alltid dela ut 5+ också och då måste vi lyfta blicken utanför serien. Vi måste lyfta det till det som slog ner som en bomb får man väl ändå säga i söndagskväll. Där mitt i häcken. Häckens guldfirande någonstans där Rosengård andades ut. Då kom ju också beskedet att Magdalena Eriksson har gjort sitt i landslaget. Hon har alltså burit kaptensbinden så sent som i somras. Nu tackar hon för sig i landslaget. Vad var din första reaktion på det? För våra 5+, de går ju givetvis till Magdalena Eriksson och allt hon har gjort för svensk fotboll och för damfotbollen i stort.
Jättechockad såklart. Hon pratar ju mycket om att det är skadorna som ligger till grund för beslutet och aldrig kunna återhämta sig riktigt. Och det kan jag relatera till enormt mycket. Mycket av min karriär präglades av just det där. Känslan av att man aldrig riktigt räcker till. Och jag tror att till slut så sätter det sig så mentalt att man till slut inte orkar riktigt. Och nu slutar ju inte Magdalena Eriksson i fotbollens värld. Så att det är ju fortfarande så att vi får ta del av hennes karriär. Men att hon så abrupt väljer att dra på proppen ur landslaget chockerar mig. Och jag undrar om det fanns andra vägar. Kunde man tagit en paus? Kunde man hittat lösningar? Men om hon kände att detta var det bästa beslutet för henne så får man ju såklart respektera det. Och det är supersorgligt för hon är en så stor ledargestalt för den här truppen. Och jag tror hon har varit väldigt viktig i det här skedet där man ska skifta över till yngre spelare. Man behöver återigen kulturbärare. Oavsett om det är nu en ny förbundskapten så behöver man spelare som bär med sig det. Och det är klart det finns i laget, men Eriksson är ju definitivt en ledare. Hon står för väldigt bra värderingar också, upplever jag. Och om man ska säga någonting så min första tanke var när det här kom ut också, förutom chocken, så tänkte jag på mitt bästa minne med Eriksson i landslaget. Och det tog jag inte på de här olika mästerskapen hon varit med om, utan jag tänkte på flicklandslaget när hon och jag delade faktiskt rum. Och hon, man vet, vi var ganska små då och så var det så här, vilken musik lyssnar du på, och man pratar, och så vet jag att hon delade, jag tror det var First Aid Kit, någon låt med dem till mig, för jag gillar lite så melankoliskt, härlig musik och så rekommenderade hon en låt, och det är faktiskt ett av de finaste minnen jag har, just av det här att det var då jag kände Magdalena Eriksson. Jag känner ju inte henne privat idag, utan det är ju en relation som inte, så att säga, finns kvar, men man har ju fått följa henne sedan dess. Och det var ganska fint över det där, att det här är en person som jag upplever i alla fall hållit sig väldigt ärlig mot sig själv genomgående. Jag tycker inte det är större skillnad på hur hon var på flicklandslagen, samlingar, när jag kände henne då, och hur hon uppför sig och tar sig an media bland annat i liksom vuxen ålder. Och det tycker jag är väldigt strångt i den här världen, att behålla så mycket av sig själv. Och det kanske är mitt största mitt största minne med henne eller någon, om man förstår vad jag tänker där. Det är klart det finns jättemycket fotbollsrelaterat att prata om, men det talar liksom för sig själv. För mig är det någonstans ändå att hon har hållit kvar vid sin karaktär och alltid vågat stå för det hon tycker och känner och varit en kulturbärare på så vis. Och det kommer vara enormt saknad i landslaget.
Det kommer det. Min första tanke när man liksom försöker få det här att sjunka in, sitter och ser meddelandet som hon har spelat in och lagt ut i sina sociala medier. Jag menar, när man såg det så kände man ju också hur jobbigt det var för henne att ta det här beslutet, att berätta att det blir inte mer blågult, för landslaget har betytt extremt mycket för henne. Hon tillhör ju också den generationen som växte upp i en tid när landslaget verkligen var så det största du kan göra, för det var då damfotbollen syntes på TV. Det var när landslaget spelade. Det var liksom det coolaste. Det fanns inte det här att ja, men du kan bli proffs i Arsenal och tjäna en massa pengar. Alltså, den drivkraften fanns inte där ute på den tiden, utan dra på sig den blågula tröjan, det var det största. Och det fick hon ju göra så många gånger, och hon kommer saknas på planen. För mig då som bevakar det här landslaget, så kommer jag också saknas extremt mycket i de mixade zonerna. För det är ju en person som alltid, apropå det vi var inne på lite med Mimmi Wahlström som har svar på tal, Magdalena Eriksson hade ju alltid saker att säga. Hon var en otrolig talesperson för det här laget. Och jag undrar vilka som ska fylla de skorna nu. Vilka som kommer vara talespersonerna. För jag menar, nu har man tappat en sån som Caroline Seger relativt nyligen. Man tappar en sån som Magdalena Eriksson. Det har varit lite som landslagets språkrör. Nathalie Björn kliver in delvis i de skorna. Också en röst då som hörs. Kosovare Asllani. Än så länge en röst som hörs i det blågula landslaget. Vi får se hur länge till det är. Nu är det ju också så att när vi sitter och spelar in det här är klockan runt lunch på tisdagen. Om bara ett dygn så ska Tony Gustafsson släppa nästa landslagstrupp. Och jag är oerhört spänd på hur den kommer se ut. Vilka fler än Magdalena Eriksson saknas i den? När jag träffade Tony Gustafsson härom veckan. Man kan ju höra delar av det samtalet i förra veckans podd om man har missat det. Då pratar han ju mycket om föryngringen. Att han är också inne, eller han var inne på i vårt samtal att ja, men när förbundet plockade in honom så visste de att han är en förbundskapten som har föryngrat sina lag, som har tagit det där klivet. Och han har ju varit öppen med att matcherna mot Frankrike nu, de ses som mer eller mindre rena träningsmatcher. Det är nu man ska försöka hitta den vägen som ska leda dem till Brasilien, för i februari så är det skarpt läge, då börjar VM-kvalet. Då gäller det att man vet lite mer, så att han var inne på att den här truppen, den kommer nog att få en och annan att höja på ögonbrynen. Det kommer testas en hel del, det kommer experimenteras, det är känslan man får. Så att ja, det ska bli intressant att se, men Magdalena Eriksson kommer att vara oerhört saknad, och vi får se om vi kanske åtminstone får se henne på läktarna framåt våren där. Man kan väl tänka sig att de där Sverige-Danmark-mötena ändå kan dra dit henne, både för egna landslagets skull men också med tanke på att Pernille finns i det andra laget. På så sätt lite skönt att man redan nu vet att Magdalena Eriksson inte är med, så att vi inte bara behöver hamna i debatten Pernille mot Magda, även om de själva är ganska roliga i den allt som oftast. Jag menar, jag frågade ju själv dem om det när de möttes här i Nations League. Det som slutade med att Pernille ska ta disken. Mycket underhållande. Man gillar ju den typen av banter så att säga. Men det är skönt när allting inte behöver handla om den kampen. Med det sagt, once again, Magdalena Eriksson kommer vara otroligt saknad i det svenska landslaget. Och ja, jag kommer sakna den här damallsvenska säsongen lite också. Som sagt, jag är inne i någon form av märklig sinnesstämning här nu när man liksom ska stänga kapitlen, stänga en bok. Det är trist. Men ja, det har varit en rolig säsong. Saga, nu säger vi tack och hej för idag. Och once again, en extra shoutout till mormor Ester som har lånat ut sitt syrum till dig så att du kan vara med i podden idag.
Ja, ja, nej men verkligen. Tack för ditt tålamod, Anna. Du fick sitta och vänta där ett tag och det var många mest fram och tillbaka om hur vi skulle lösa detta. Men kanske mest shoutout till min mormor Esther som inte bara lånat ut sitt rum, sina iPad, en gammal dator, men hon har också tagit hand om min 5 månaders bebis som jag hör skrika där ute. Som, det verkar gå bra, men det hade inte varit möjligt utan henne, så jag ägnar väl en... ja, det här avsnittet får gå lite till henne också. Så att tack mormor Esther.
Det tycker jag är ett väldigt fint sätt att avsluta där, och jag påminner er återigen om att prenumerera på podden så ni inte missar när nästa avsnitt släpps. Jag menar, i nästa vecka så är vi mitt inne i en landslagssamling igen. Det blir härligt. Så prenumerera så hörs vi snart igen. Saga, tack så hemskt mycket för idag.
Tack själv, Anna.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.